Hej och varmt välkommen till podden Psykoterapeuterna. Idag har vi Malin med oss och vi är väldigt glada att ha dig här, Malin.
Tack.
Verkligen. Du är bland annat utbildad lärare och arbetar som samordnare i Stockholms stad. Och förutom funktionsrättsfrågor så är du intresserad av adoptionsfrågor och psykisk ohälsa med inriktning på tidiga trauman. Och du är också en av mina allra närmsta vänner och vi har bland annat föreläst ihop, Malin, så vi har ju faktiskt jobbat ihop också. För de som inte känner dig, kan du berätta om vem du är?
Först och främst så vill jag säga att jag är väldigt glad för att få vara med i er podd. Det är en ära. Jag är, som du sa, utbildad lärare och även journalist. Och arbetar nu som samordnare för fritidsfrågor för unga med funktionsvariationer i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Jag bor utanför Stockholm, nära till naturen och skogen och jag har sjöutsikt som har varit en dröm länge, så att jag trivs väldigt bra där jag bor.
Underbart. Och du har ju mött många adopterade, Malin, och har bland annat samtalsgrupper för adopterade. Kan du berätta om bakgrunden till att du engagerar dig i adoptionsfrågor?
Ja, jag är ju själv då adopterad från Sydkorea. Jag kom till Sverige när jag var 8 månader då. Och jag har haft psykisk ohälsa i hela mitt liv, kan man säga. Och började förstå för ja, men typ kanske 10-15 år sedan att det har med adoptionen att göra, bland annat. Och jag har gått i terapi och jag har gått i en massa kurser i personlig och andlig utveckling. Sen så för, vad kan det vara, 10 år sedan då, så reste jag tillbaka till Sydkorea. Och sen har jag varit där då, jag har varit där 3 gånger och försökt att hitta min ursprungsfamilj. Och så har jag då startat samtalsgrupper för adopterade för att tillsammans då gå djupare i hur adoption påverkar den.
Så värdefullt, så viktigt. Och vi vet ju idag, det finns ju forskning och det börjar komma mycket mer forskning. Bland annat Malin Nirhammar och Anders Hjelm med flera som visar att adopterade upplever så kallade dubbla trauman. Och det är ju inte bara förlusten av de här första omsorgspersonerna som är så viktiga, utan även att exponeras för både utsatthet, rasism och brist på stöd och förståelse. Och man brukar inom psykologin säga att ett singeltrauma eller ett enstaka trauma, det kan vi hämta oss från. Men att utsättas för just multitrauma kan leda till så kallad då typ 2-komplex PTSD eller posttraumatiskt stresssyndrom, vilket väldigt många adopterade har. Och vad tänker du, Malin? Vad behöver förändras i vårt samhälle?
Ja, det ganska mycket tycker jag, men framförallt förståelse för hur komplexa eller tidiga trauman som det också kallas då, hur det påverkar oss människor. Och alltså i USA så har man ju kommit, tycker jag, på vissa områden mycket längre. Det tittar man ju på ACE, Adverse Childhood Experience. Du vet, du har talat om det, va?
Ja, absolut. Ja. Berätta gärna. Fortsätt gärna, Malin.
Alltså det är ett samband mellan, de har sett ett samband mellan tidiga trauman och fysisk ohälsa. Och de gör såna här tester så att de ställer ju frågor då, till exempel har du alltså har dina föräldrar missbrukar dem eller har du blivit slagen eller, alltså det är liksom, de ställer ju olika frågor då, hur man har haft det i sin barndom, eller så frågar de nu då barn då hur de har det, och då har man liksom, svarar man ja på flera av dem, så är det ju att man har liksom flera riskfaktorer. för senare fysisk ohälsa. Men också psykisk ohälsa, eller hur?
Absolut.
Och många adopterade då har ju de här tidiga trauman med sig. Det är ju liksom ofta inte bara en separation, utan det är ju ofta flera separationer eftersom man har haft fosterfamilj eller varit på barnhem och så i sitt ursprungsland innan man kom till Sverige. Och det, i Sverige så är det som att man får inte hjälp. För vi har ju inte de symptomen som krävs för att få den hjälpen av psykiatrin. Och det innebär ju inte att vi lider mindre för det. Utan det är snarare mer när man har de här tidiga trauman, eller hur? För det påverkar ju hjärnan. Det påverkar hjärnans utveckling.
Absolut. Absolut. Och jag kan bara bekräfta vad du säger och validera dig i det, Malin. För just det här som man säger väldigt mycket, det är att inom psykiatrin så har det varit en osynlig grupp som inte alls har blivit tillräckligt hörsammad. För det har också varit så här att många av de här, både barn och unga, även vuxna adopterade, som finns inom psykiatrin och primärvården, vårdcentraler, har ju inget, det finns inget kunskapscentrum i Sverige. Det finns inget ordentligt, om man säger, en verksamhet som jobbar nischat med behandling för just adopterade. Det saknas i Sverige, och det är ju, alltså det är en enorm tragedi. För vi vet ju, precis som du sa så klokt, Malin, att den här psykiska ohälsan, både med suicidrisken är långt högre, men även missbruk, tvångssyndrom, ätstörningar, just de här tidiga separationerna påverkar verkligen också hjärnan. Och vill du dela, kan du berätta lite hur du upplever att de här tidiga trauman har påverkat dig i ditt liv?
Ja, alltså trauman och stress leder ju ofta till att man kommer in i sån här fight, flight eller freeze tillstånd. Och jag har varit väldigt mycket i freeze i mitt liv, speciellt när jag var barn och ung vuxen. Och det är ju som att jag stänger av liksom. Jag är inte riktigt hemma i mig. Och det har också gjort att jag har väldigt hög belastning i nervsystemet, vilket gör att jag klarar inte så mycket stress. Utan så fort det liksom blir stresspåslag så går jag in i freeze och stänger av, stänger ner. Och jag har också ganska lite toleransfönster då, vilket betyder att jag behöver då ha liksom den här lugn och ro för att kunna vara närvarande i mig själv. Sen de här anknytningssvårigheter också på grund av att det var flera separationer när jag var liten. Och det gör att även som vuxen så tror jag att viktiga människor ska försvinna från mig. Och det, alltså jag jobbar ju på de här utmaningarna och svårigheterna, så att jag känner att jag blir tryggare och tryggare i mig själv. Men det är enormt hårt jobb och ja, kostar mycket tid och pengar, men det är det värt.
Verkligen. Nej, men verkligen, Molly. Och som du beskriver det så himla tydligt och bra, just det här med den här tillitsproblematiken, som jag tänker på alla jag har mött adopterade också inom primärvård, inom psykiatrin, att det var så återkommande precis det här du beskriver, och den här stresskänsligheten och vikten av att bara få ha lugn och ro, hur viktigt det är. Och jag vet också att du har engagerat dig mycket i det här med funktionsrättsfrågor. Vill du berätta om upprinnelsen till det, hur det kommer sig?
Jo, jag har en medfödd rörelsebegränsning. Och mina föräldrar visste inte det när de adopterade mig. Men det förstod de då när jag egentligen skulle börja gå, när jag var 1,5 år ungefär. Och det visade sig då att jag har cerebral pares. Så jag använder rullstol för det mesta och kan även gå med kryckor då. Och speciellt som barn så hade det stor påverkan på mitt liv. Alltså att jag upplevde mycket utanförskap. Jag kände mig annorlunda. Vändpunkten kan man väl säga i mitt liv som räddade mig var att jag började spela Rosensbasket och fick träffa andra härliga människor som också då använde rullstol och som såg mig och inte bara min funktionsnedsättning.
Mm.
Så det är så himla roligt att jag då får jobba med just fritidsfrågor för barn och ungdomar med funktionsvariationer, för jag vill verkligen hjälpa andra barn och ungdomar att hitta sin grej och känna sig värdefulla och delaktiga som kan rädda livet faktiskt på många.
Bra sagt. Det är verkligen rätt person på rätt plats. Jag tänker så här att du har ju gjort någonting. Jag tänker det är nästan som ett kall i livet, Malin, att du också hjälper andra. Är det någonting mer som du skulle vilja berätta om eller tillägga?
Ja, jag tänker på, alltså jag jobbar ju då med en utsatt grupp i ett utsatt område. Och jag är bekymrad över utvecklingen i samhället. För de som behöver stöd får allt mindre och de går under. Mm. Och det är inte bara barnen och ungdomarna med funktionsvariationer som mer och mer har blivit hemmasittare eller dras med i mindre bra gäng och kretsar. Utan även föräldrarna som kämpar hårt och har svårigheter med språket och att förstå det svenska systemet.
Mm.
Så jag tänker så här, tänk om vi skulle ha inställningen att men så här, vi vill ha ett gott samhälle för alla.
Mm.
Och det är genom att titta på hur bra barnen och de som behöver stöd mår. Så vi får reda på hur gott samhälle vi har.
Mm.
Att de är värdemätare på något sätt. Hur bra funkar samhället?
Mm. Verkligen, det blir som en avspegling av det som du beskriver så bra. Och vad tänker du, Malin? Vad är det till exempel som skulle behövas där för att se de här grupperna mycket mer och uppmärksamma och identifiera behoven av stöd och hjälp också? Som liksom lyfta fram färdigheter och skyddsfaktorer. Vad är det som fattas i Sverige idag? Vad tänker du?
Det är inte bara ekonomiska resurser, men det är ju det också naturligtvis, att vi behöver fler vuxna som är på skolorna, som är på förskolorna. Och idag pratar man väldigt mycket om inkludering.
Mm.
Och tyvärr så försvinner barn med funktionsvariationer i de här stora barngrupperna och även i skolan. Så att inkludering är ju en jättefin tanke.
Mm.
Men det behöver vara på barnens villkor, inte på att vi sparar pengars villkor.
Nej.
Så. Mm.
Mm. Så att snarare satsa på barn och unga med funktionsvariationer, låter det som.
Ja, i tidig ålder också. Alltså att, jag tänker på det här med kunskapsspridning. Alltså att det finns ett stort stigma i till exempel Järvaområdet. Att, det är skamset att ha liksom, en funktionsnedsättning. Och därför är jag med liksom i olika nätverk och sprider kunskap och så här, att det är inget fel i det, utan det är bara att vi är olika.
Mm.
Vi har olika begränsningar och utmaningar och styrkor och också.
Mm.
Så att mer och mer tycker jag att de öppnar sig och söker hjälp och så. Och det är jättebra att de kommer till habiliteringen och gör utredningar och så. För att ju tidigare barn får hjälp och stöd, desto mindre blir funktionsvariationen.
Mm.
Så att de utvecklas utifrån sina förutsättningar så mycket de kan.
Mm. Mm. Verkligen. Och det gör ju också, tänker jag, att vården belastas ju mindre när vi har människor och medborgare som mår bra och som får stöd och hjälp i rätt riktning och tidiga preventiva insatser så att det inte behöver bli kostsamt och långvariga sjukskrivningar som vuxna.
Precis. Alltså, jämlikhet mår alla bra av.
Mm.
Alltså, ett jämlikt samhälle. Jag tänker att de här skillnaderna ökar enormt, att de, ja men du vet, alltså de som har det gott ställt får det ännu mer gott ställt och de som har det dåligt ställt får det ännu sämre ställt, att det är inte bra för någon.
Nej, verkligen.
Så att jag hoppas att det kan vända den här utvecklingen, att vi förstår att nej men vi hänger ihop på något sätt, alltså att Vi mår bra när andra mår bra också.
Mm, verkligen. Och vi kan förändra tillsammans. Och du är verkligen en av dem, Malin, som redan varje dag, tänker jag, är med och förändrar. Men det är så viktigt att du lyfter det här. Och jag tänkte på det här när jag läste om också alla de här forskningsrapporterna som finns. Där man pratar om att i Sverige idag, apropå när jag pratar om adopterade också, utlandsfödda, 60 000 beräknar man, och där man alltså, där det helt har missats speciella kompetenscentrum med duktiga, kunniga psykologer, psykoterapeuter och läkare och så vidare som verkligen har kärnkompetens angående med, vilket är så fullt förståeligt, det här med separationer tidigt och vad det skapar. Och vikten av att verkligen erbjuda ett adekvat stöd och traumabehandling. Och det har vi inte riktigt i Sverige idag. Och även det här som du säger också, Malin, så klokt med funktionsvariationer. Och att det har inte heller, även om det är 2021, så på många sätt så ligger Sverige långt efter. Jag vet, precis som du säger så klokt också, Malin, där USA och även Nederländerna, Frankrike har kommit längre där. Så att vi har så mycket att lära av andra länder. Så det är så viktigt att det här kommer fram. Upplever du, Malin, och de du har pratat med, att det har varit lätt att få korrekt hjälp i Sverige när man söker hjälp inom vården?
Nej, verkligen inte. Alltså, jag själv har sökt flera gånger i psykiatrin och inte fått någon hjälp. Och jag vet flera andra som också har gått till olika typer av psykiatri former. Men det är jättesvårt, och jag tror att det är ju om man har de här, liksom, vad ska man säga, du vet, om man varit med om en olycka eller
yeah.
någonting med enstaka traumorna, och om man får flashbacks och så.
Mm.
Att det är de som psykiatrin fokuserar på. Att, ja, men de, så att, och jag har ju inte de symptomen, så då har jag inte då fått någon hjälp. Och inte heller de som jag har pratat med som också då är adopterade. Mm. Och alltså lider enormt mycket. Alltså har jättestora svårigheter med att liksom att leva sitt liv på ett funktionellt sätt och så att jag är jätte liksom inte, vad ska man säga, men jag tycker det är jättetråkigt att det är så begränsat, och det är som att Sverige inte riktigt, ja, vill, jag vet inte, Linda, vad du tror, vad tycker
Nej, precis.
Du?
Och det där är jätteintressant. Jag håller med dig, för så var det för mig också. Jag jobbar inom psykiatrin och primärvården. Så slogs jag av överrepresentationen av adopterade. Och det gällde, precis som du säger, Malin, både vuxna men också barn och unga som slussades runt mellan olika mottagare, för det fanns ingen. Jag tänker på specialistmottagning med kärnkompetens och expertis inom just, vilket är så förståeligt för oss däggdjur, det här med anknytningens betydelse och tidiga separationer, hur det påverkar oss människor. Så jag tänker att det är så otroligt förståeligt, att det kan skapa alla möjliga utmaningar. Man brukar prata om komplex problematik vid adoption, att man ofta får liksom flera besvär, olika både psykiskt och fysiskt. Så jag tänker, jag är så tacksam att du var med idag, Malin, för du sprider kunskap som alltid, och det här är frågor som verkligen behöver lyftas.
Tack Linda för att jag fick vara med. Det var jätteroligt att få prata med dig om de här frågorna som är allvarliga, men ja, som jag brinner för.
Och vi ser ändå med hopp, eller hur Malin, på att vi är med och förändrar i det här, tänker jag. Du och jag och många fler. Så att jag hoppas verkligen att det här sprids. Att vi kommer behöva mycket mer satsning på det här. Och även med pengar, men också med kompetens kring de här viktiga frågorna. Så varmt tack för idag Malin. Och se fram emot vår nästa middag.
Stort tack. Tack Linda. Hej.
Tack. Hej då.
Okay. Hej då.